Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk.
Hej!
Hej! Läget?
Jo då. Nu är det kallt. Ja. Jag tänkte så sent som igår, jag fryser inte längre. Vad skönt, jag brukade frysa så mycket i min ungdom. Det fick jag äta upp direkt idag när det bet i kinderna. Ja. Cykellåset var satt fast.
Ja, det är ruskigt.
Ja.
Det är hårt. Men...
Ja. Somliga måste lida.
Ja, men då passar det bra att kanske be sig till Mellanöstern, till de varmare breddgraderna. Njuta av solen och... Ökenvindarna.
Och det längsta kapitlet jag har sett.
Ja, det är nog... Det är, jag tror att det längsta eller näst längsta kapitlet i hela Toran.
Ja.
Alla fem Moseböckerna som vi har framför oss nu.
Mm. Det är mer än ett helt uppslag.
Mm. Men det är mycket som händer i det här kapitlet.
Ja.
Som gör att det...
Ja, jag ser redan en... I ögonvrån en mycket spännande mening här. Men vi kommer till den alldeles strax. Det är andra versen bara.
Mm.
Ja, men vi börjar. Det är alltså kapitel 24.
Mm.
Jag läser. Abraham var nu en mycket gammal man. Och Herren hade välsignat honom på alla sätt. En dag sa Abraham till den äldste bland sina tjänare. Den som förvaltade allt han ägde. Lägg din hand mellan mina lår. Jag vill ta en ed av dig vid Herren, himlens och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt min son bland kananéerna där jag nu bor, utan att du går till mitt land och min släkt och tar en hustru åt min son Isak.
Mm.
Kära någon. En lång mening. Ja. Lägg din hand mellan mina lår då alltså. Ja, det är så man gör när man ska ta en ed.
Ja, det finns, här finns en intressant kommentar just att the thigh, låret här, refers to the genital organ in which the power of procreation resides.
Ja, det är klart, det gör jag. Här står det också, eden bekräftades genom beröring av den andra partens kön. Sedvänjan var uråldrig och fanns i många kulturer. Dess ursprungliga innebär är okänd. Här förbinds den med släktens fortbestånd. Ja, precis. Det är ju att verkligen ta en symbol och göra den. Eller något konkret göra det symboliskt och tvärtom.
Ja, men ja, precis. Så det är ju inte så att det skulle vara ett godtagbart sätt att skapa ett förbund idag.
Nej.
Utan kanske för Donald Trump verkar ju ha den där liksom att ta någon på könet. Men med undantag för honom och hans misogoni tänker jag liksom just det här att ja, ta någon på könet är ju ett övergrepp idag.
Ja, precis. Vi brukar skriva på papper vad man menar. Och man menar så här, det här är för att säkra släktens fortbestånd så skriver man det på ett papper som man skriver under sen båda två. Med 50 centimeters avstånd mellan varandra.
Ja, precis. Vi har blivit mycket mer textbundna i alla fall kan man säga.
Ja.
Men just det, men om man tänker, om man på något sätt försöker försöka tänka sig in i deras, att inte vara så anakronistiska som vi ändå blir när vi ser en sån här fras. Så vad han säger på något sätt är att jag gör mig, jag försöker tänka här att om jag ber någon som Abraham här gör, ta mig på låret eller könet, så är det ju en intimitet, om det handlar om sexuell intimitet eller om det bara handlar om
en viss
sårbarhet. Men han säger liksom, jag gör mig fysiskt i alla fall sårbar.
Mm.
Och det här är ju då det värdefullaste. Det är där framtiden kommer. Det är därifrån framtiden kommer. På något sätt, ja. Om man tänker väldigt
Ja, jag gick med den lilla bebisen häromdagen och så gick jag förbi en skylt liksom på ett hus där det var en bil innanför, så stod det inkörsport. Så skrattade jag lite åt mig själv. Vad lustigt att de har använt en metafor för en sån helt vanlig grej. Och sen kom jag på, det är ju tvärtom ju. Roligt, vad rolig
att själva termen, ja precis, inkörsport. Och det händer ju ofta att vi byter ut, vi blir så, vi associerar så mycket med någonting annat.
Och att man lever i ordens värld. Liksom,
precis. Och jag tänker, alltså det här säger ju någonting, när, om vi ska försöka förstå vad det är som händer här i hela det här kapitlet. Så är det att trygga framtida generationer. Och dels så är det ju väldigt viktigt, eftersom det här, det var ju det som är löftet som Gud gav till Abraham, att jag ska göra det till ett stort folk. Och vi vet ju allt om och men som har varit kring Saras barnlöshet och Ismael som konkurrent, va? Och vem ska ta över, och sen hur Isak kom in som det här mirakelbarnet. Och sen har vi också nyligen läst och diskuterat just att Isak höll på att stryka med.
Just det, ja.
Så nu har vi på något sätt verkligen en känsla för hur prekär livet är.
Men det är inte en ed som säger att du ska ta, jag vill att du ska ta en hustru ut min son, utan eden handlar om varifrån hustrun ska komma.
Ja, det är också en intressant, på något sätt, det verkar som det finns en bit av det här som saknas. Att vi ser det inte tydliggjort eller uttalat, men det är tjänarens ansvar att skaffa en fru. Och så att han har det uppdraget på sig, känner jag. Jag saknar på något sätt den förklaringen på något sätt. Först måste ju Abraham säga att du ska skaffa en fru.
Ja.
Eller något sånt. Eller om det är hans ansvar.
Ja.
Men i alla fall så börjar det liksom att när du ska skaffa en fru åt min son, så ska du inte göra det bland kananiterna här i landet. Dessa otrogna.
Ja, utan gå till min egen släkt.
Och här ser man ju också en aspekt av det judiska som fortfarande finns kvar. Just det här att idealet är att gifta sig, att ha en judisk partner. Och att bygga upp judiska familjer med judiska barn som sen också väljer judiska partners. Och hela tiden, även i Toran, så finns det där på något sätt faran, hotet, risken med att de gifter sig utanför klanen.
Att det försvinner, det där viktiga.
Ja, precis. Så det finns ju här också att han verkligen vill se till att den kvinna som Isak skaffar barn med ska vara någon från klanen, från släkten. Hemtrakterna.
Tjänaren sa, men om hon inte är villig att följa med mig till det här landet, ska jag då föra din son tillbaka till det land som du har lämnat? Nej, svarade Abraham, du får absolut inte föra honom tillbaka dit. Herren, himlens Gud, som förde mig bort från mitt hem och mina fäders land och som lovade mig med ed. Åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Han ska sända en ängel framför dig så att du kan ta en hustru åt min son därifrån. Om hon inte är villig att följa med dig så är du löst från din ed till mig. Men för inte min son tillbaka dit.
Ska du läsa nästa mening då?
Då la tjänaren sin hand mellan sin husbonde Abrahams lår och lovade honom detta med ed.
Ja, så han gjorde Han svor eden.
Ja.
Men först måste de komma överens om vad eden gäller.
Ja. Ja.
Vilka premisser den är byggd på.
Ja, vilken konstig mening. Detta Herren som lovade mig med ed, åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Han ska sända en ängel. Han ska sända sin ängel framför dig så att du kan ta en hustru åt min son därifrån. Men det var väl två gånger säger han, men för inte min son tillbaka dit.
Mm. Jaha. Så det är väldigt tydligt vad Abraham har för krav.
Ja.
Skaffa mig en hustru.
Ja.
Skaffa en hustru åt min son.
Mm.
Från hemtrakterna.
Mm.
Men hon måste vara villig att lämna sina hemtrakter som jag gjorde.
Mm.
På något sätt, det är viktigt att hon inte bara är av samma kultur, av samma klan, eller genetik, om man så vill. Men att hon också är införstådd i att vi lever i en väldigt konstig sammanhang.
Mm.
Vi är främlingar i det här landet. Och jag följer en vision här.
Ja. För att Herren har sagt att vi ska, ättlingarna ska få det, och då måste ättlingarna vara här.
Mm. Ja. Så på något sätt så säger han, om du inte kan få med henne hit,
ja,
då är hon inte rätt fru åt min son.
Mm.
Då har du, då är du befriad från din, om du hittar en fru och du tror att hon är bra, men hon kan inte tänka sig att följa med.
Och engelska gå framför dig så att du kan ta en hustru åt min son därifrån.
Ja.
Ängeln ska visa dig vem, typ.
Ja, att på något sätt du kommer att, ängeln är på något sätt en representant, ett sändebud för Gud.
Mm.
Så du kommer att ha gudomlig vägledning, en gudomlig guide.
Mm. Mm.
Som kommer att se till att det går väl i det här uppdraget. För det är ändå, Gud spelar med i de här sammanhangen kring just
precis, det är ett gudomligt uppdrag som ska utföras just nu.
Ja,
helt enkelt.
Det här är inte bara liksom, hoppas Gud bryr sig om att det går bra för mig i mitt liv. Nej.
Eller,
Gud styr här.
Det var inte så, jo, nu har jag tänkt att du ska göra det så här. Utan det, Abraham är också en talesman för liksom den stora historien.
Mm. Och försöker att med de här, med Guds instruktioner och intentioner att försöka leva efter dem.
Mm.
Nåja. Mm.
Tjänaren tog 10 av sin husbondes kameler och med de finaste dyrbarheter hans husbonde ägde gav han sig iväg till Nachors stad i Aram Naharajim.
Mm.
Där lät han kamelerna lägga sig ner vid brunnen utanför staden. Det var framåt kvällen, vid den tid då kvinnorna går ut och hämtar vatten. Och tjänaren bad, Herre, min husbonde Abrahams Gud, låt mig idag få se hur du visar din godhet mot min husbonde Abraham. Här står jag vid brunnen och flickorna från staden är på väg hit för att hämta vatten. Jag kommer att be en av dem. Eller ja, ska jag stoppa?
Du kan fortsätta en bit till. Men jag tänkte att kan komma tillbaka sen.
Okay.
Jag kommer ut det där. Ja.
Jag kommer att be en av dem, räck mig din kruka så att jag får dricka. Om hon då svarar, drick du och jag ska ge dina kameler vatten också, då är det den flickan som du har bestämt åt din tjänare Isak, och då vet jag att du har visat din godhet mot min husbonde.
Mm.
Mm.
Först så tänkte jag tillbaka till det här. Han beger sig till staden Nachor, som är intressant då Nachor faktiskt var namnet på Abrahams bror. Och det kan ju vara en slump, men vi vet också att vi pratar om det här att Haran finns ju också.
Ja, det här står det. Nachors stad, troligen Haran.
Ja, så det kan ha varit så, tänker jag nu, att det fanns en tradition att ena brodern eller andra brodern var den som på något sätt avgjorde. Och så skrev man, han hade ju två bröder. Och ett tag så hette den här staden Haran, en tag så hette den Nachor.
Ja,
på något sätt. det var Karlstad, när det var Svenljunga eller något sånt på något sätt. Nej, hur som helst, det här Aramna Harayim. Här står det också, vad står det i den svenska?
Namnet betyder de båda flodernas Aram och betecknar det nordliga området mellan floderna Eufrat och Tigris.
Mm. Det är Stratford upon Avon. Det är Aram som är på vid de två floderna.
Naharaim. Ja.
Och vilka två floder?
Eufrat och Tigris.
Ja, rätt ordentliga. Floder som var vaggan för civilisationen där. Med deras bördighet. Och det är därifrån Abraham kommer. Han är en babylonier. Som kulturellt sett på många, här ser vi liksom att när han navigerar sig tillbaka till sitt hemland eller skickar sin tjänare.
Då är det dit han går.
Det är Babylonien. Och han vill inte tillbaka. Han är väldigt tydlig. Jag kommer aldrig tillbaka dit.
Mm.
Men jag vill ta ifrån mitt hemland en framtid för min son att bygga på. Så då kommer ju den här tjänaren, som är intressant. Han har inget namn.
Nej.
Någonstans. Och,
han är bara den äldste bland tjänarna. Ja. Men har han inte något namn någon annanstans? Nej, han har
aldrig... i den judiska traditionen så benämns han väldigt ofta och konsekvent som Eliezer.
Ja.
Och var har vi Eliezer? Vi har haft en Eliezer som dykt upp i Abrahams liv. Låter det bekant?
Ja.
Nej, jag har inte lärt på. det var i kapitel 15.
Ja.
I avsnitt 15 då, om vi går tillbaka.
Ja.
I serien så säger Abraham till Gud: varför har jag inte fått några barn?
Mm-hmm.
Hur har du tänkt, Gud? Har du tänkt att Eliezer, min tjänare,
Så var det.
Ska ärva allt jag äger?
Mm.
Kom igen, Gud. Mm. Du lovar ju barn, jag har inga barn. Och sen så tar han och styckar de här djuren och den här eden och allting. Ja. Men där kommer Eliezer från Damaskus in. Mm. Intressant. Mm. Han är Eliezer Damsek från Damaskus. Och då kanske han är rätt man att skicka till Aram i tvåflodslandet. För han kommer därifrån.
Mm.
Liksom, han är en nordbo
från
Syrien-trakterna.
Ja, pratar språket.
Ja, han kan navigera. Han vet hur han vet hur han tar sig runt där.
Mm.
Så det, då är han rätt person i så fall. Om det är Eliezer som menas. Vilket inte är tydligt av det här. Men om jag har en benägenhet att referera till honom som Eliezer.
Mm.
Så han gör en deal, va? Med Gud.
Mm. Ja, precis. Det han säger ju, det jag ska, han trixar, han gör en sån här affirmation: nu kommer det här att hända, och sen då vet jag vad det är, då vet jag att du har hört, och att du är god mot min husbonde, säger han på lite, han går bakvägen, och det är så jag kommer veta.
Jag är bra, bara smart. På uppdrag här, inte för min egen personliga vinning att det ska komma någon vart här.
Nej.
Det här handlar bara om att göra min tjänst, jag är plikttrogen. Mitt uppdrag ska vara välsignat.
Men det var bra att han hade sagt så innan, för annars hade man ju trott att hade man ju kunnat säga: hur kan du vara säker på om det nu blev så? Men se här vad som händer direkt efter. Eller har du någonting du vill lägga till?
Nej, bara att den här dealen är också intressant. Det är lite som jag tänker på.
Ja, det är klart, vi måste prata om dealen. Den här goda flickan.
Ja.
Ja, som är generös.
Ja. Och hon blir känd, Rebecka, eller på hebreiska Rivka, som blir den som kommer fram. Hon blir känd för sin godhet, sin hänsyn för djuren.
Mm.
Hon är en djurvän, helt enkelt.
Mm.
Och det ser man ju för att hon bryr sig om kamelerna.
Mm. Är det Rebecca, det här klipper vi bort sen. Rebecca är Ediths favoritnamn. Det känns som att det, hon har liksom tagit den arketypen, om man ska säga. Rebecca betyder arketypen. Hon
gillar djur.
Ja, och hon är väldigt sådär generös och alla ska få, du vet. Ja, det är lite roligt.
Wow.
Ja, ska jag säga till henne, tror jag.
Ja. Ja. Att, det passar henne väldigt väl.
Ja, ja, hon vill skriva en bok där huvudpersonen ska heta Rebecca. Så där.
Mm. Ja. Vad fint.
Ja.
Ja.
Mm.
Och, ja. Och så den här dealen, va? Hon ska bry sig om kamelerna och vattna dem. Och det är ju inte lite att vattna kamelerna.
Nej, jag tänkte det. Ja, ja, det går åt en del då. Och så är det en brunn där som kvinnorna går ut och hämtar vatten i. Så då får hon gå och hämta mer och mer och mer och mer och mer och bära bort det till kamelerna istället. Mm. Inte ens hem till sig själv. Mm. Sen får hon bära bort hem till sig själv när hon är trött i sina stackars kvinnoaxlar.
Mm. Och sen är det också värt att nämna, och vi kommer se det här återkommande genom Toran gång på gång på gång.
Mm.
Brunnar,
ja,
är den... Det är liksom krogen.
Ja.
Vill du träffa någon? Ska du ut på krogen?
Mm.
Ska vi till brunnen? Där träffas,
ja,
män och kvinnor.
Ja.
Där är det mycket romantik på gång.
Ja.
Där träffar Jakob Rakel. Ja. Och blir störtkär i henne. Där träffar Moses sin fru Sipora i brunnen.
Mm.
Hela tiden. Liksom väldigt mycket... Ett mycket romantik och parbildning vid brunnar.
Ja, jag såg den här Noah-filmen som du nämnde i Noah-kapitlet.
Mm.
Såg en liten bit av den här om dagen. Och då, det är ju samma sak också. Plötsligt så kommer det flödade vatten ur marken. Mm. Det är då de här jättagubbarna liksom förstår att nu har vi att göra med Guds utsände på riktigt. Liksom. Mm.
Precis, det är det här livet som strömmar fram där. Ja. Det är väldigt symboliskt. Och, ja. Så vi får vara försiktiga här i Göteborg vid Brunnsparken om man inte vill bli ihop med någon sådär.
Precis.
Det är mycket möte.
Mm.
Men hur som helst, ja.
Han hade knappt hunnit säga detta förrän Rebecca kom dit ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel, som var son till Milka, Abrahams bror Nachors hustru. Vad då, Abrahams bror Nachors hustru, men inte en Abrahams...
Mm. Han var sån till Milka.
Ja, här är plötsligt en kvinna som nämns vid namn.
Ja, det är ju stort.
Och att hon är mamman, varför står det inte bara Abrahams bror Nachors dotter?
Ja, alltså...
Son!
Får jag faktiskt kolla upp här, för att jag har en... Vi kan klippa ut det här, men jag har stamträd som är som kanske bra att referera till, för nu blir det lite rörigt, va?
Abraham och brorsan Nachor.
Mm.
Och så Nachor och Milka, de har en son som heter Betuel.
Mm.
Och Betuel har en dotter, och det är Rebecca. Där, titta så fint. Ja.
Så Terra har tre söner, Abraham, Haran och Nachor. Nachor och Milka, alltså Nachor, gifter sig med sin brorsdotter.
Åh, fräscht. Mm.
Keep it in the clan.
Mm.
Mm. Om klanen inte är stor så har man inte mycket att välja på. Men,
nej, nej, nej.
Men det finns också en del som visar på att alltså, vi har ju en aversion mot incest.
Mm.
Men sen vad incest är ibland svårt att definiera.
Mm.
I olika kulturer så är första kusiner incest.
Mm.
I andra kulturer inte alls. Toran säger inte någonting om första kusiner.
Mm.
I det här fallet farbror och brorsdotter inte heller. Men däremot, jag tror att det är om man får inte gifta sig med sin faster. Om jag inte minns fel. Liksom man får inte vara brors son och gifta sig med sin faster. Liksom. Det går inte.
Nej.
För det gjorde på något sätt åt fel håll mellan det manliga och, jag vet inte. Men hur som helst så har vi alltså produkten av föreningen mellan Achor och Milka, det är Betuel.
Mm.
Och Betuel har två barn, vad vi vet om.
Mm.
Och det är Rivka och sen, alltså Rebecka och sen Lavan, eller Laban.
Mm.
Som kommer att komma in i det här snart. Och sen kommer han också spela en stor roll i Jakob-berättelsen.
Mm.
Som vi kommer till sen.
Och Lavan betyder vit.
Ja.
Ja.
Men vit...
Spöket Laban.
Spöket Laban. Ja, där har man det. Ja. Det är en väldigt bra referens.
Ja.
Jag hade inte ens tänkt på att de hade använt det namnet med spöke. Men det har ju helt rätt att det passar ypperligt.
Ja.
Men just... Ja, Laban kan man nämna för att han kommer in här. Han heter Lavan, vit.
Mm.
Men på ett intressant sätt så har det en negativ bemärkelse.
Mm.
Det vill säga vit är odefinierat, lite sådär halt, sådär lite man vet inte riktigt vad man har det.
Som himlen, sådana här otäcka kalla dagar när det bara är sådär stickigt vitt.
Ja, ja. Det, lite så kanske.
Ja.
Lite så, lite...
Jag förstår den bilden.
Ja,
ja.
Inte det här oskuldsfulla,
nej.
Fina...
Rena, ljusa.
Nej.
Utan snarare det som... Gör ont i ögonen.
Ja, kanske det. Eller som är lite halt, lite slipprigt, lite svårt att definiera.
Mm.
Så det är Lavan. Mm. Hans karaktär också. Kommer vi se. Men nu är vi... Nu går vi hända så här
kvar. Det var en mycket vacker flicka och hon var orörd. Ingen man hade haft henne. How did they know? Det syns inte.
Nej, inte att det syns, men hon var... Hon var oskuldsfull och hon var liksom, ja, hon, hennes föräldrar hade haft koll på henne ordentligt.
Ja.
Mm. Det är kanske implicit. Mm.
Ja, man måste säga det i alla fall.
Mm.
Hon gick ner till källaren och fyllde sin kruka och när hon kom upp igen skyndade tjänaren fram och bad henne. Låt mig få en klunk vatten ur din kruka. Drick, herre, sa hon och lyfte genast ner krukan på armen och lät honom dricka. När hon gett honom att dricka sa hon, jag ska hämta upp vatten åt dina kameler också så att de kan dricka sig otörstiga. Mm. Hon tömde genast sin kruka i vattenhorn och skyndade sedan till brunnen igen och hämtade upp vatten åt alla kamelerna. Mm. Själv stod han tyst och iakttog henne för att se om Herren hade gjort hans färd lyckosam eller inte. Vad betyder det, den sista meningen?
Ja, alltså, han...
Det är ju redan bevisat. Eller?
Ja, men han har inte ställt henne frågan.
Har han inte?
De hade ju en hel diskussion om... Han har ju frågat om att få en klunk.
Ja.
Och sen så satte hon igång och vattnade alla kamelerna. Och han står och tittar på.
Ja.
Men han vet ju... Jag menar, det måste vara lite kusligt. Ja. Han har precis sagt det här.
Ja.
Och hur och mycket precis. Han än tror på Abrahams Gud. Ja. Så har han liksom... Han har svurit den här eden, han har åkt iväg, han har rest flera dagar och så har han kommit fram och så har han sagt.
Han sitter och biter naglarna lite och tänker, kommer hon att följa med när jag frågar nästa fråga?
Ja,
ja.
För att det är så kusligt att han har, det första han frågar, så fort han har sagt, jag säger så här, så säger hon så här, då vet jag att hon är rätt.
Mm.
Så kommer en tjej och han bara, ja, men jag provar med henne.
Mm.
Och sen säger hon precis. Det är liksom...
Det är för bra för att vara sant.
Ja.
Och då brukar det ju vara för bra för att vara sant.
Och det är lite så här som, nästan som i så här spionnoveller, va? Att man går fram och så säger man, örnen har landat. Ja, men den åker ikväll eller något sånt. Och då vet man, vi har CIA-kontakter i Moskva eller något sånt. Va? Eller tvärtom. Så då vet man att man har rätt för att man säger den här frasen som bara, liksom, bara du kan känna till.
Ja.
Och här kommer hon och säger precis den frasen som bara hon kunde känna till.
Mm.
Det är liksom wow. Och så tänker han, men kan det vara, eller är det någon grej här att de alla går runt och vattnar kamelerna hux flux? Är det någon grej?
Mm.
Eller är det verkligen så att hon kommer vara den som tackar ja till att komma hem med mig?
Så han stod tyst och iakttog henne för att se om Herren hade gjort hans färd lyckosam eller inte. När alla kamelerna hade fått vatten tog mannen fram en guldring som vägde en halv sikel och satte den i hennes näsa.
Det är också lite... Lite piercing på gång här.
Vänta. Så får hon stå kvar där. Och... Ja.
Jag tror som kommentar. A gold nose ring.
Mm.
Dels partly in return for her arduous labors. Att hon hade gjort ett så bra jobb. Liksom det här är lite lön för mödan. Tack så mycket. En liten dricks.
Mm.
Partly to win her goodwill and to impress her family.
Mm.
The servant lavishes rich gifts upon the girl. Så att han ger henne den här smycket.
Mm. Men inte bara det liksom. Och på hennes armar satte han 2 armringar av guld som vägde 10 siklar.
Mm. Precis.
Men satte den i hennes näsa. Ja. Det är ju också väldigt väldigt ja, det är ju ett annat. De var lite mer touchy-feely med varandra på den tiden, känns det som.
Ja, och att man man hade de här smyckena, så det var inte konstigare än att sätta på någon en ring, kan ju också vara en sorts vixelgrej eller så.
Ja. Man hade kunnat gav henne en ring att sätta i näsan eller någonting, hade precis, kunnat stå. Men det stod att han satte den i hennes näsa.
Mm.
Ja, okej. Okay. Sen sa han till henne, tala om för mig vems dotter du är. Kan vi få nattkvarter i din fars hus? Hon svarade, jag är dotter till Betuel, Milkas son med Nachor. Nu kommer hon hennes namn igen här.
Mm.
Hon måste vara så viktig. Jag tänker bara på det här chokladmärket från Tyskland eller vad nu är, Milka.
Men,
ser en lila ko
framför mig. Precis, så att det är dotter till en lila ko kanske. Men, men jag skulle säga att det är också kanske intressant. Jag hörde någon intervju med en kille som hade kommit från, jag kommer inte ihåg vilken, om det var Östafrika. Och var en sån här migrant som försökte ta sig över Medelhavet till Spanien.
Mm.
Och då där den här journalisten frågade honom vad han hette. Så sa han, ska jag säga mitt riktiga namn? Så han, ja men säg ditt riktiga namn.
Så tog du 10 minuter.
Ja, för att vad sa han? Jo, jag heter si och så.
Ja.
Son till si och så. Som är son till si och så. Som är son till si och så. Som är, och det var liksom, det var inpräntat. Liksom i hur man hälsade på folk.
Ja.
Och att man drog
som det där Monty Python-sketchen.
20-40 generationer av släkt.
Ja. Men när Mr. Gamble på det och det fann av Ulm.
Ja, precis. Den ja. Ja. Men varför? Varför var det så viktigt att ha så många namn? Och ha hela släktträdet?
Ja, vet inte. För att man måste känna till det. Eller vadå? Vad kan...
Alltså om jag träffar dig.
Uh-huh.
Om jag reser flera dagsresor till en helt främmande plats där ingen känner mig.
Mm.
Så kan jag säga att jag är vem som helst.
Mm.
Och bara liksom. Ja, ni ska lita på mig för att jag är släkt med er. Jag känner er kusin.
Uh-huh.
Och jag är gift med eller något sånt.
Uh-huh. Ja.
Men hur vet jag att du verkligen är den du säger att du är?
Mm.
Hur vet jag att du inte bedrar mig och dödar mig?
Mm.
Och för det finns ju ingen rättvisa eller ID-koll eller något sånt.
Mm.
Så det här var ett sätt att lösa det här. Du kan lita på mig. Och jag kan lita på dig.
Mm.
För att vi har en gemensam anfader 13 generationer tillbaka.
Ja, precis. När man har pratat i några minuter så hör man, nu vet jag. Nu har jag placerat dig.
Ja, och jag har hela din släkt så här, så om du skulle bedra mig så kan jag ju meddela någon som meddelar någon som meddelar och så får hela köret och hela din klan veta vad du har gjort.
Mm.
Så det är hela tiden det här på något sätt att ingå förbund, att ingå det här, man pratar om sociala kontrakt.
Mm.
Hur ska vi kunna samarbeta och få någonting utav vårt samarbete, våra möten, utan att vi är rädda för att få en dolk i ryggen.
Mm.
Det gör vi genom att ta varandra på könet. Eller dra familjeträd och vem man är släkt med och så vidare.
Och hon fortsatte. Halm och foder har vi gott om. Och husrum har vi också. Då föll mannen ner och tillbad Herren och sa: prisad vare Herren, min husbonde Abrahams Gud, som inte har upprört att upphört. Som inte har upphört att visa min husbonde sin godhet och trofasthet. Herren har lett mig till min husbondes frände. Ja. Flickan sprang hem och berättade för sin mor och de andra vad som hade hänt. Rebecka hade en bror som hette Laban, och han skyndade sig ut till mannen vid källan. Laban hade sett näsringen och armringarna som hans syster Rebecka bar och hört henne berätta vad mannen hade sagt till henne. Han kom ut till mannen som stod hos kamelerna vid källan. Kom, du som är välsignad av Herren, sa Laban. Inte ska du stå här ute, jag har gjort i ordning för dig där hemma, och kamelerna har vi också plats för. Vad heter det, nu vill jag bara tänka här. Hört henne berätta vad mannen hade sagt till henne. För nu har ju mannen, tjänaren, han har inte frågat om hon vill följa med än. Han har bara sagt
att han kommer.
Att prisad vare Herren.
Ja, precis. Och sen har han ju sagt att han är kopplad till dem.
Ja.
Genom att han tjänar Abraham.
Precis.
Och att han känner att han har...
Ja, ja. Det räcker att han säger Abraham. Och då vet de att de är...
Ja,
ja.
Precis. Abraham. Ja, ja. Jaha, kul att han,
ja.
att han lever och att det går så bra för honom. Jag menar,
ja. Det är guld. Att han, ja, precis. Så tänker de såklart. Bort, ja, just liksom. Det. Ja.
Det är lite den här typ amerikanska släktingen som... Som kommer tillbaka till hembygden och strör runt en massa dollar.
Och inte pratar svenska längre.
Ja, precis. Ja. Och ser riktigt cool ut. Och alla bara, wow, från Amerika. Alltså, wow. Något sånt, va? Så här kommer tjänaren. En tjänare bara liksom.
Mm.
Och med allt det här guld och imponerar. Och de tänker väl, ja, han är ju här på uppdrag av någonting. Så det gäller ju att välkomna honom för att se vad det är för uppdrag han är på. Och vad han vill oss.
Då följde mannen med honom hem.
Jag ska också säga att när de beskriver Labans motivering. Han kommer ut, han är jättetrevlig och välkommen i Guds namn. Bla bla bla. Men det står ju att han gör det när han har sett guldet.
Ja.
På sin systers kropp.
Ja, Laban hade sett näsringen och armningen. Ja, precis.
Och så det finns en viss... antydning om att han kanske motiveras av annat än bara familje gästvänlighet och så.
Laban var så glad att ha få höra från sin hur de nu var släkt.
Oh, vad är det? Brorsåns tjänare.
Bror. Ja.
Ja. Eller ja. Någonstans, ja.
Släkting. Mm. Man lastade av kamelerna och gav dem halm och foder och åt mannen och hans följeslagare. Jaha. Första gången man hörde är att det var följeslagare där också.
Ja.
Ja.
Men man kanske, om man levde i den här världen, skulle man väl anta att han kan inte fixa 10 kameler på egen hand.
Nej.
Han behöver ha några tjänare. De är ju inte viktiga annat än som statister som håller i repen och sådär, men okej.
Okay. Och gav man vatten så att de kunde tvätta av sina fötter. Mm. När maten sattes fram sa mannen: jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt ärende. Gör det, sa Laban. Då sa mannen: jag är Abrahams tjänare. Herren har välsignat min husbonde och gjort honom rik. Han har gett honom får och kor, silver och guld, slavar och slavinnor, kameler och åsnor. Sara, min husbondes hustru, födde honom en son på sin ålderdom, och åt honom har han gett allt han äger. Nu har min husbonde låtit mig gå ed på att jag inte ska ta en hustru åt hans son bland kananéerna, i vilkas land han bor. Han sa: gå till mitt fädernehem, till min egen släkt, och ta en hustru åt min son. Då sa jag till min husbonde: men om hon inte vill följa med mig? Och han svarade: Herren, som jag alltid har hållit mig till, ska sända en ängel med dig och göra din färd lyckosam, så att du kan ta en hustru åt min son från min släkt och mitt fädernehem. När du har kommit till mina släktingar ska du vara löst från din ed till mig, även om de inte vill ge henne åt dig, så blir du löst från eden.
Mm.
Mm.
Och det är intressant också, han... Det är inte exakt vad Abraham sa.
Nej. Men samtidigt så kan man ju föreställa sig hur de som sitter där vid lägerelden och lyssnar på den här berättelsen, nu får de vad heter det?
Gåshud.
Nu får de gåshud, för nu förstår man liksom hur allting hänger ihop och hur man kan se hur Rebecka sitter där och bestämmer för sig själv att hon vill följa med och sånt.
Mm. Och också det här på något sätt att jag tycker det är intressant att han säger Herren kommer att sända en ängel som kommer att se till att du går bra i ditt ärende.
Ja.
Och om det skulle, han på något sätt säga, för ingen vill...
Och sen är du löst från din ed,
ja,
säger han.
Och det finns ju mycket som visar på att om man säger till någon, du måste göra detta, så slår någon bakut.
Mm.
Men om man säger, du kan göra detta för det är välsignat och det är rätt och det är bra och det här är bästa valet av ting. Men du kan ju också tacka nej.
Du får alltid välja.
Ja, du kan ju tacka nej. Det gör en person mycket mer benägen och bara liksom, absolut.
Jag väljer att göra det här, själv.
Jag är med. Men om man skulle sagt liksom, Gud har bestämt att det här går bra så nu kommer du med mig. Mm. Vänta.
Mm.
Så det är lite så. Han är bra på att sälja här.
Mm.
Bra säljtaktik skulle jag säga. Och ärlig och säga att du kan tacka nej.
Så berättar han allt
det liksom. Det ligger inte i mina intressen att se till att du tackar ja.
Jag sa och han sa och sen sa han.
Och jag slipper ansvaret oavsett om du säger ja eller nej. Jag har gjort mitt. Du är den utvalda. Men jag hoppas du kommer med. Men jag åker hem i vilket fall som helst. Tack och jag.
Tack så mycket. De är fina, de där blänkande grejerna på armarna du har.
Precis.
Ja. Där. Idag när jag kom till källan bad jag, Herre, min husbonde Abrahams Gud, visa mig om du vill låta min färd bli lyckosam. Här står jag vid brunnen. Kommer det nu en ung kvinna som ska hämta vatten, ber jag henne att hon låter mig få dricka lite ur hennes kruka. Om hon då svarar, drick du och jag ska hämta upp vatten till dina kameler också, då är det henne herren har utsett till hustru åt min husbondes son.
Så du ser.
Knappt,
det var öde.
Ja, visst. Knappt hade jag hunnit tänka detta. Det är precis den här storytelling här också. Knappt hade jag hunnit tänka detta.
Mm.
Ja, det är ju roligt. Det är ett långt kapitel, men det är också...
Dramatiskt.
Liksom, ja.
Det är rätt mycket som
och här. Lite lättläst på, eftersom det är en sån berättelse.
Mm. Det är inte tråkiga släktträd här.
Nej. Och det är inte så kryptiskt heller. Det är, som är ibland. Knappt hade jag hunnit tänka detta förrän Rebecka kom dit ut med sin kruka på axeln. Hon gick ner till källan och hämtade vatten. Och när jag bad henne att få dricka lyfte hon genast ner krukan och sa, drick du, jag ska ge dina kameler vatten också. Och jag drack och hon vattnade kamelerna. Och jag frågade vems dotter hon var och hon sa att hon var dotter till Betuel, Nachors son som Milka födde åt honom. Då satte jag ringen i hennes näsa och armringarna på hennes armar och föll ner och tillbad Herren. Jag prisade Herren, min husbonde Abrahams Gud, som hade fört mig på rätt väg och låtit mig finna en dotter till min husbondes frände åt hans son. Säg mig nu om ni vill visa min husbonde godhet och trofasthet. Om inte, säg mig då det. Så att jag vet vad jag har att rätta mig efter.
Mm. Jag kan vända mig åt höger eller vänster om det, om det är alibi här.
Ja. Så alibi säger, så jag vet hur jag ska äta den här middagen.
Ja, kanske det också. Men han vill ju, liksom, innan vi sätter igång här. Så hela den här berättelsen kommer ju liksom innan maten.
Mm.
Och sitter där och är hungriga. Ja. Men han fångar om med den här liksom, ni vet inte vad vi liksom, vad det här betyder. Jag sa just detta. Och så kommer hon och säger precis samma sak och de bara liksom wow, det där stämmer ju liksom, det är bara, det säger bara klick.
Mm.
Och så det, han verkligen förtydligar hur gudomligt det här mötet är.
Laban och ett Betuel svarade: detta kommer från Herren. Vi har ingenting att säga. Här är Rebecka. Ta henne med dig. Må hon bli hustru åt din husbondes son, så som Herren har sagt. När Abrahams tjänare hörde detta svar föll han ner och tillbad Herren. Sen tog han fram silversmycken och guldsmycken och kläder och överlämnade till Rebecka. Också hennes bror och hennes mor fick dyrbara gåvor. Sen åt och drack tjänaren och hans följeslagare och gick till vila.
Man kan väl säga att på något sätt att fadern är mindre närvarande. För det är Lavan som går ut och möter. Det är Lavan som...
Han är helt klart mindre än vanligt.
För förhandlingarna, precis.
Mm.
Så Lavan är väldigt aktiv. Han tar mycket plats redan då. Och det kommer han göra sen också. Mm.
När de stigit upp nästa morgon sa tjänaren: låt mig nu återvända till min husbonde. Men brodern och modern bad att flickan skulle få stanna hos dem en vecka eller två innan hon lämnade dem. Tjänaren svarade: håll mig inte kvar nu när Herren har gjort min färd lyckosam. Låt mig få återvända till min husbonde. De sa: vi kallar hit flickan och frågar henne själv. De kallade på Rebecka och frågade henne: vill du följa med den här mannen?
Nu frågade de henne.
Hon svarade: ja, det vill jag. Då lät de sin syster Rebecka och hennes amma följa med Abrahams tjänare och hans män.
Och det är intressant att från detta, det står ju inte att nu lär vi oss från och med nu att kvinnor måste ha veto i sina äktenskap.
Mm.
De får inte välja vem de vill i det här läget.
Mm.
De får inte gå ut och bli kära hur som helst och sådär. Det måste vara mycket förhandlingar och diskussioner och sådär.
Mm.
Men säger flickan: nej, jag vill inte gifta mig med den här personen. Då måste det respekteras i judisk tradition.
Mm. Fast har vi en berättelse som där det hände? Hon sa nej och de respekterade det. Och lät henne inte gifta sig med honom. Eller, för det är ju...
att fundera här.
Man skulle ju, jag föreställer mig en situation där det ungefär var så i verkligheten. Och sen så kommer föräldrarna och mamman och sådär. Men tänk nu på Rebecka, hon sa ja, det kan väl du också göra.
Jo, det kan man ju se. Men ändå, det kan ju vara mycket påverkan och inverkan och socialt tryck. Jag vet att jag har hört... det pratas alltså till exempel kvinnor som är uppvuxna inom den ortodoxa världen, den ultraortodoxa världen mer, som sen kommer ut som lesbiska och transsexuella och sånt.
Mm.
Jag har hört dem prata om hur de visste på något sätt att när de försökte paras ihop med den killen eller den killen.
Mm.
Vissa liksom går med på det och hoppas att det ska bli bra. Mm. Andra kanske liksom säger nej och säger nej och säger nej.
Mm.
Och så liksom, när kommer du säga ja då?
Ja.
Och så. Men ändå så har det... det finns en... i alla fall föreställning om att man har rätt att säga nej.
Mm.
Och det är inte mycket till rättigheter för kvinnor, men det... Det är någonting i den här extremt patriarkala världen. Du kan inte giftas bort med någon som du absolut inte vill.
Mm.
Och när man tänker på sån här...
Fast här var det ju redan... här har ju Laban och Betuel sagt ja, du kan ta henne. Mm. Och sen var det ju mer att hon får svara på om hon ska komma nu eller om 2 veckor.
De behövde inte fråga.
Nej, det
de behövde det. inte ställa frågan och det behövde inte finnas med i Toran.
Och de behövde inte skriva den: vi kallar hit flickan och frågar henne själv.
Ja.
Det är ju mycket tydligt. Det är
väldigt, väldigt tydligt att hon får en röst här.
Mm.
Och hon får bli tillfrågad.
Mm. Och hon säger inte ja eller typ jag tror det eller någonting. Utan hon säger klart och tydligt, ja, det vill jag.
Mm, hon är en egen agent.
Ja.
Och det, men jag vill också förtydliga, det är en sak att ha i en berättelse.
Mm.
Men att det sen blir, att det sen blir etablerad judisk tradition i alla generationer efter det, behövde det inte heller bli.
Mm.
Men på något sätt, som ofta är judisk tradition, man vet vad man vill ha utav traditionen. Det gäller bara att hitta rätt text för att understryka det.
Ja,
för att backa upp det. Ja. Precis, så det känns som att när de såg det här så bara liksom, ja men det här är precis det betyder.
Mm.
Och det ska vi betona och det ska vi ta fram och det ska vi ha som praxis.
Mm.
Och det är någonting jag i alla fall är stolt över, att det, man behövde inte gå så långt ens i den patriarkaliska världen att ge kvinnan någon som helst rättighet att bestämma sitt öde.
Mm.
Men det var i alla fall en början till någon sorts egen handlingsförmåga.
Mm.
Och självbestämning.
Bara den här imperativet, känn efter vad du vill. Liksom. Mm. Så att man får, det är också en så här en uppmuntran till självreflektion och subjektivitet och så vidare.
Precis.
Många bra grejer detta.
Mm.
Ja.
Och hon skickas inte ensam, utan hon får med sig sin
mamma. Som måste vara den nästan som mamman. Liksom.
Ja,
den som har känt henne hela livet och tagit hand om henne.
Precis.
De välsignade Rebecka och sa till henne: vår syster, av dig ska komma 1000 sinom 1000. Dina ättlingar ska erövra fiendens städer. Det var det de sa.
Mm.
Ja.
Precis. Och det är väldigt vacker på något sätt. Hon skickas iväg med att firas. Och vi kommer sakna dig, men det kommer gå så bra för dig.
Ja.
Och du kommer att bli en viktig person i den rollen som kvinnorna fick tilldelad på den här tiden. Att föda barn.
Mm.
Så var önskemålet att du ska föda många barn.
Ja, man kan ju se det symboliskt också. Med dina ättlingar, din liksom godhets- och generositetsättlingar.
Ditt arv.
Ja, precis. Dina personlighetsdrag ska liksom erövra de småsinta idioternas sinnen, och där ska du också liksom,
och det är väldigt fint.
Ja. Se saker symboliskt, det är bara mitt, it's my middle name.
Ja, absolut. Ja. Nej, men det är jättebra. Tur att du gör så, för att du fick det namnet. Ja.
Precis. Rebecka och hennes tjänarinnor satt upp på kamelerna och följde med mannen. Nu var det tjänarinnor. Hennes amman. Det kanske var en extra person då.
Ja,
ammans dotter.
Ammans dotter kanske. Att, ja, de... jag tänker också att... ja, han åker ju med alla de här tjänarna.
Ja.
Som driver kamelerna och så vidare.
Mm.
Men... det kan ju vara lite sådär konstigt att det är bara två kvinnor som liksom åker med och sådär. Och är de kidnappade eller något sånt. Men har de en följe med sig av kvinnor så är de inte så ensamma och de är inte så utsatta. Och kanske, ja, jag vet inte. Bara spekulera lite.
Så tog tjänaren.
Ja, det står här också, bara att säga. Her maids, having maids was a mark of social status. In the ancient world occasionally one gave a maid to one's daughter at her wedding. Så det var liksom att här får du familjeslaven, slavinnan då, till att hjälpa dig på vägen.
Ja.
Så att det kanske var att hon, det här var mer,
hon fick presenten.
Ägodelar som hon har med sig.
Ja.
Mer än,
nu när hon skulle gifta sig så behövde hon en till tjänare. Så tog tjänaren Rebecka med sig och gav sig iväg. Isak hade nu kommit till Be'er Lachairoi och bodde nu i Negev.
Mm, vad betyder det namnet?
Se not till 1614.
Jaha.
Kan du läsa i din bok istället?
Här står det, the name of a well located, of a well, en brunn, igen,
Be'er.
Vi har Be'er Sheva, som är... sju brunnarna.
Mm.
Och här är det Be'er Lachairoi. Lachai betyder ju liv. Om jag inte... ja, precis. Så att, och roi att se. Så jag skulle gissa mig till tolkningen att det handlar om liksom det seende levnadsbrunnen eller livsbrunnen.
Mm.
Eller där man ser livsbrunnen och så.
Ja, visionärens. Ja, det är en bra plats att vara på.
Ja, var det man, ligger. Man ser mycket, man ja. Är klarsynt och ja. Man får liv. Och man,
ja.
Ja. Så det är mycket fint och just där så befinner han sig
när han ska... Han hade kommit dit och bodde nu i Negev.
När han ska träffa sin framtida.
Ja, han hade gått en bit för att mötas på vägen.
Mm.
Ja. I kvällningen gick han ut på fälten. När han såg sig omkring fick han se kamelerna närma sig.
Ja, jag pausar där också för att det är en liten kul grej om man tittar i den. Den judiska traditionen som ofta försöker vara väldigt kreativ med att tolka saker in i texten. Så ser vi här att Isak, det är inte bara att han är ute mot skymningen, framåt skymningen.
Mm.
Är det viktigt att veta? Jo, det för att det snart ska bli mörkt och så vidare. Och han liksom ute och kanske går i tankar. Det finns ett verb här, lasoach, som vi inte riktigt vet vad det betyder. Det finns inte någonstans annars i hela Toran, förutom här.
Mm-hmm.
Och det är lite osäkert vad lasoach, om det är promenera, eller om meditera. Siach, en närstående verb, betyder just att tala, meditera, be till och med.
Mm-hmm.
Så vissa tolkningar har att han går och ber till Gud, såklart. Och går och funderar kring, ja, när kommer min framtid att dyka upp på horisonten?
Ja, men han är ju också på den här visioneringsplatsen.
Han är det?
Ja, precis. Så han kanske går och visionerar.
Det är passande där, att se syner.
Och, ja, han säger framtids... Och han gör affirmationer. Han föreställer sig framtiden.
Och försöker få framtiden att bli som han önskar sig.
Ja.
En vacker kvinna som ska komma.
Ja. Han säger så här, nu kommer min underbara fru, nu kommer min underbara fru.
Precis. Och han har ju inte haft någon del i den här berättelsen. Han Nej. Har ju varit föremålet för det här. Men sen vi lämnade honom på berget.
Mm.
Så
han har inte varit med alls.
Han har inte varit med.
Nej.
Och då kan man ju fundera kring hur, ja, var har han varit? Hur lång tid tog det för honom? Han har
flyttat till Negev i alla fall.
Han har flyttat till Negev.
Ja, precis. En öken.
Ja, och det är också intressant. Han är inte där hans far är, kanske riktigt.
Nej.
Han börjar ge sig ut på egen hand, lite självständigt. Och han har ju också miss sin mor.
Mm.
Hela förra kapitlet handlar ju om Saras begravning.
Mm.
Där Abraham begravde henne.
Mm.
Men Isak, som var ju mammas pojke, den där mirakelpojken.
Mm.
Nu är han vuxen, nu går han där efter det här schismen med sin far.
Mm.
I alla fall som jag ser det.
Ja.
Traumat med Akedat Ishak. Och så går han där och undrar, hur blir det med framtiden?
Mm. Och när Rebecka fick se Isak satt hon av och frågade tjänaren: vem är den där mannen som kommer emot oss över fälten? Tjänaren svarade: det är min husbonde. Då dolde hon sig i sin slöja.
Det är till och med så att när man tittar på det här, att hon satte sig av från kamelen. Det kan till och med vara så att borde hon inte liksom satt sig av från kamelen sen, va? När hon ska träffa honom.
Mm.
Man går inte av kamelen 500 meter innan man har nått sitt mål.
Ja.
Man går av kamelen när man har nått sitt mål. Så när hon kommer fram så borde hon komma på kamelen. Så vissa läser det som att hon till och med ramlar av kamelen. Och blir liksom bara, vem är det?
Ja.
Hon ska ju träffa sin framtida man. Hon är också nervös.
Ja. Och så döljer hon sig i sin slöja.
Ja.
Varför det?
blyg och
det är bara därför.
Och modest och proper och
ja.
Man ska inte liksom bara här är jag.
Ja.
Liksom. Ja, så hon är en fin flicka och proper.
Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Isak förde...
Det måste ha tagit ett tag, för det här har varit ett långt kapitel.
Isak förde Rebecka till tältet. Han tog henne till hustru och han älskade henne.
Till tältet?
Mm.
Står det bara så?
Ja. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Isak förde Rebecka till tältet. Han tog henne till hustru och han älskade henne. Så fann Isak tröst i sorgen efter sin mor.
Ja, men då missade de någonting väldigt fundamentalt i den sista meningen.
Mm-hmm.
För det står faktiskt, i alla fall i hebreiskan. Vayehaveha Yitzhak ha'ohala Sara imo. Han tog henne till tältet som tillhörde Sara, sin mor.
Mm-hmm.
Han tog in henne i Saras tält.
Men det kanske var verkligen bara det finaste tältet.
Kanske det.
Och det var det som hade... Det som luktade gott och inte hade några gamla mansfisar.
Men kvar. Inte du freudian?
Jo.
Det här är ju väldigt oidipalt.
Ja, jag försöker
enormt läsa, oidipalt.
Läsa det på ett annat sätt. Ja,
ja, du kan läsa det på ett annat sätt. Men jag ser det bara som att han är fortfarande traumatiserad. Ja.
Mm.
Efter sin mammas död.
Mm.
Och här kommer den här kvinnan som är hans framtid.
Mm.
Och
någon annans mamma.
Och någon annans mamma, ja. Och han säger liksom, jag vill att du träffar mamma.
Mm.
Jag vill att du får se
ja.
Kvinnan som så har här. Format mig.
Ja.
Om du ska ta om du ska bli en del av mitt liv,
ja.
Så är det ju bra att du vet att hon är också en del av mitt liv.
Ja.
Även fast hon aldrig får träffa dig.
Ja. Och så har jag ju också gjort med min pappa ju död. Jag brukar alltid ha en massa bilder på honom och så här.
Mm.
Kolla, den här var pappa, säger jag, och sätter fram någon gammal kikare eller någonting som ingen har använt på 40 år.
Men det är viktigt att ha den där känslan, anknytningen.
Ja, och att den är, man ska säga så här, åh vad fin den var och så där. Man ska, ja, precis.
Ja.
Mm.
Och det står just att Isak älskade Rebecka.
Mm.
Och blev tröstad efter förlusten av sin mor.
Mm.
Ja, och det visar sig också att vi kommer se här att den här äktenskapen, den här relationen mellan Isak och Rebecka visar sig vara en ovanligt romantisk relation.
Mm.
Mer än Abraham och Sara och mer än Jakob på något sätt. Som deras son så småningom, han ville ju på något sätt bygga sin relation på sina föräldrars starka kärlek, men han får aldrig till det för att ja, vi kommer till det sen, men han blir kär i Rakel vid den här brunnen,
ja.
Som också är Labans dotter, men då slänger Laban in en stora syster i mixen med Lea och han får aldrig den kärleken. Men genom hela Toran så ser vi inte en enda relation, ett äktenskap, som är så, där det finns så mycket tecken på att de älskade varandra, de hade ett aktivt sexliv och så vidare. Så vi kommer till det, men det är mycket spännande, en mycket spännande relation som börjar just med att han tröstades efter sin mors bortgång med att...
Och det är mysigt att det är mysigt. Det är roligt.
Fräscht! Det är fräscht, sa du tidigare.
Ja, men det är roligt att det är... Vad jag skulle säga om detta var att det är roligt att det är sån här par. Att det inte bara är den här... Slavoj Žižek säger ju om Schindlers List. It's basically a remake of Jurassic Park. Det är liksom en berättelse som handlar om... Jag vet inte, som handlar om en man... Som då är lite vresig och sen inte har någon bra relationer. Och sen så börjar han då med barnen hjälpa honom genom till hjältens väg liksom.
Mm.
Vi hade ju kunnat ha någonting sånt här också som är ganska där men det känns som att det är paren som gäller. Det är de viktiga paren.
Mm.
Det är fint.
Ja, absolut. Ja. Männen är inte bara...
De klarar sig inte själva heller.
Nej.
Ja, man behöver henne. Precis, Isak behöver en fru i detta läge.
Precis.
Mm.
Ja.
Vi är klara.
Ja, sen så. Bra. Ja. Och ja, det är väl bara att uppmana folk och, som lyssnar och kommentera. Och,
fast inte på själva hemsidan.
Inte på själva hemsidan. Nej. Nej,
det är alltså inte möjligt att i dagsläget att resonera. Man kan mejla till kontakt@filoprax.se. Det är mycket välkommet.
Sen tänker jag också att det kan vara kul om det finns lyssnare som har frågor och vill ställa dem.
Mm.
Och vill göra så pass att de spelar in
mm.
en liten ljudsnutt med frågan och skickar den som en fil till oss.
Mm.
Då kan vi inkorporera den också i avsnittet.
Ja, absolut.
Kan vara kul.
Ja, så kan man göra. Och vi kan också läsa upp mejl, precis som lyssnarfrågor i radio. Så där för länge sedan. Nå, du hittar hur som helst alla avsnitt av Filosofens Bibel på filosofensbibel.se. Andra poddar från Filoprax finns på filoprax.se. Och det senaste inslaget där heter Suspension of Disbelief. Exploring Hawkins Scale of Consciousness. Det är ett väldigt roligt ämne och del 2 spelas in om ett par dagar. Nästa evenemang heter Tid, arkitektur och samhällsbygge och är ett designfilosofiskt samtal med Lars Jardelius. För biljetter och mer information om Lars eller evenemanget se till exempel facebook-filoprax eller meetup.com-lifeexamine. Vi ses och hörs. Hej då!